Ja, nu kollar vi ut här på ett av radiohusets tak. Vem går där med den där långa orangea näbben?
Det är en strandskata. Jag stod och kollade på dem här förut och tänkte, men herregud, det är ju rena vildmarkslivet här. Det är flera stycken. Är de solitärer eller?
Där kommer en till.
Nu kommer den andra där. Jag har aldrig sett de här strandskatorna. För en 5 minuter innan du kom till mitt rum.
Det här är ju som något slags undersökning som bara pågår och pågår och pågår. Och nu undersöker du tystnadskulturen, tystnadskulturerna. Så vad är det som driver dig i den där riktningen?
Jag tror ärligt talat att jag har undersökt den svenska konsensuskulturen ända sedan jag började jobba. För nästa år blir det 3 decennier som journalist.
Och vad är det som för dig dit, till den där platsen där du ska undersöka just det?
I det sista programmet i tystnadskulturserien så pratar jag om mitt första möte som individ med gruppen. Och hur man som individ i Sverige under sin levnad hamnar i de situationerna där någonting, det man är, klaschar med gruppen. Jag sitter ju här idag på ålderns höst, vill jag på säga. Jag tycker att den här, när den här covid-bubblan brister som jag och alla andra har befunnit sig i, och man har haft väldigt mycket tid att fundera på saker och ting och varit med sig själv på ett helt annat sätt, så börjar man fundera på vad det är för land man lever i. På ett väldigt djupt plan. Det viktigaste när man jobbar som journalist och en viktig sak som människa är ju att ha ett perspektiv. Det har man inte när man är 25 eller 35. Men är man över 50, då har man ett perspektiv. Och det är ganska episkt när de tankegångarna börjar kicka in. Jag älskar att prata med människor som är äldre, som har just det här perspektivet. Nu befinner jag mig i det själv och börjar fundera på hur har det påverkat mig som människa att ha levt i ett land och i en kultur som har en sån, skulle jag vilja säga, extrem konsensuskultur. Varför har vi det i Sverige?
Nu ställer du faktiskt, jag ska försöka citera en stor fråga här som du ställer. Det är ju vackert att ställa stora frågor. Vad förlorar vi som land på att ha en ständigt pågående tystnadskultur?
Ja.
Får du något svar?
Ja, nu blir du sur för nu svänger jag lite här och tänker att jag vill ställa frågan. Hur kommer det sig att vi har så många tystnadskulturer i Sverige? Hur kommer det sig att människor år ut och år in säger att Sverige är en konsensuskultur? Att i Sverige finns det tystnadskulturer. Och jag har ju alltid varit intresserad av att lägga ett pussel. Jag har inte varit så mycket inne på i min journalistik att gå att titta på fall. Jag brukar säga att jag håller på med new grey journalism. Alltså det är den gråa zonen som är intressant.
Det är gråskalan, det är inte det svarta eller det vita.
Nej, det är det definitivt inte. Som journalist i Sverige så befinner man sig ju i den här kulturen.
Vad menar du då?
Även journalister måste ju förhålla sig till det här. Hur kan man berätta saker, vad är det man får berätta och på vilket sätt får man berätta det? Jag har väl kanske valt att ignorera det. Jag har väl lite låtsats som att det regnat, skulle jag vilja säga. Jag har pratat med människor under 30 år om hur det är att vara människa i Sverige. Och jag har låtit dem säga det på det sättet som de vill säga det.
För det som jag minns som du själv berättade i ett av avsnitten av Tystnadskultur, det är ju att när du ska bli journalist och dokumentärmakare så är en av drivkrafterna din nyfikenhet och upptagenhet med spänningen mellan grupp och individ. Som en drivkraft, som någonting som du vill undersöka.
Som jag vet nu, ja, när man har ett perspektiv. Jag kunde ju inte sätta ord på det när jag började jobba. Jag tänker redan när jag gick min utbildning, radiolinjen på Dramatiska institutet. Redan där så kände jag väl att jag gick in i historierna från ett annat håll. Det bara blev så. Om jag satt och intervjuade en person så blev det annorlunda. Feelingen, om du förstår vad jag menar. Jag vet inte, jag märkte också det på hur människor reagerade på mina intervjuer. Och sen blev väl inte jag rädd då att det var annorlunda. För jag hade inget annat val. Sen har jag också, nu inser jag också att jag har alltid arbetat ensam. Jag har ingått i en redaktion på olika sätt. Men jag har alltid arbetat ensam.
Vet du varför?
Nej. Men nu när jag ser tillbaka på det så är jag väldigt glad för det. Jag tänker att som journalist i Sverige så är det en enorm fördel om man inte har en väldigt stark önskan att tillhöra gruppen.
Varför?
Därför att vi har en sån stark konsensuskultur i Sverige som slår igenom överallt. Det kvittar om vi pratar om en vanlig arbetsplats eller syjunta eller ett medieföretag. Just vad det gäller Sverige tror jag att det är viktigt. Eftersom gruppen som fenomen är så stark i Sverige. Jag ser stora fördelar med gruppen. Men då finns det en baksida med det också. För den dynamiken som finns i en grupp kan ju väldigt lätt slå över och bli negativ. Sociala medier har ju gjort det här värre så tillvida att det kan bli så enormt förödande konsekvenser för en person om man uttrycker sig det minsta fel. Och så är det lite så här med Sverige också. Det är egentligen inte vad vi tycker som är den stora grejen. Utan det är om man tycker som de andra eller inte. Sverige är en demokrati. Och då blir det ju väldigt märkligt att så många människor i Sverige ställer sig upp och säger att här finns det en tystnadskultur. Jag säger i programmet och jag säger igen, den ekvationen går inte ihop. Men jag tänker också att jag tycker att det är viktigt när begrepp som till exempel tystnadskultur börjar florera så mycket i ett samhälle. Att begreppet till slut börjar anta formen av något som är fristående nästan från den verklighet som det har skapats i, om du förstår vad jag menar. Tystnadskultur är ju inte bara, det är ju inte bara något som finns som något spöke eller det lever sitt eget liv. Samhället är också ett sånt här ord. Ja, det är samhällets, den klassiska då, samhällets fel. Ja, men vad är samhället? Vad är tystnadskultur? Tystnadskultur består ju av människor. Det är vi som bor här i Sverige. Det är vi som är delar av den här tystnadskulturen.
Och om man kallar någonting, ett fenomen, för tystnadskultur och benämner det, då går det ju också att skylla på det som en orsak till att man inte gör något.
Ja, om man ser det som någonting som lever sitt eget liv, så går det ju väldigt bra att skylla på det. Att våga vara den här personen då, som på ett möte på arbetsplatsen, på ett möte i föreningen, på ett möte på den egna redaktionen ställer sig upp. Eller, det är ju alltid mycket så här att man ställer sig upp. Man kan ju sitta ner också.
Det kan man.
Sitter ner och säger att men varför säger vi så här hela tiden? kan det inte vara så här? Och jag tror att det har gjorts alldeles för lite i Sverige.
Hur svårt är det att vara så där? Man ska inte ens behöva kalla det för modig, men att ta sitt personliga ansvar och rakryggat yppa sanningen, som Carl Bertil Jonsson säger. Man kräver det av alla människor i sina respektive omgivningar.
Det kan ju vara väldigt, väldigt svårt naturligtvis. Man kan inte kräva det här av barn, unga, tonåringar. Man kan inte kräva det här av sjuka människor, gamla och trötta människor.
Eller svartjobbande takläggare. Med usla lönevillkor och arbetsvillkor.
Nej. Men om vi ska prata om det som är mest på tapeten idag, när vi pratar i princip hela tiden om hur vi befinner oss i den här makthierarkin, hur synd är det om mig, är ju en stor del av hur vi ser, hur vissa människor ser på tillvaron. Jag tror att man kan se på sig själv i den här hierarkin och se vad är det man vill förbättra, på vilket sätt vill man ha mer makt. Men jag tror också att man kommer till en punkt när man inte kommer längre genom att se på hur många sätt man är ett offer. Man kommer inte längre som människa, och det är också en sak med att få perspektiv. Man ska arbeta mot orättvisor så långt det går. Absolut. Men det finns också en del i livet som är den så kallade otippade delen. Det som bara händer. Jag har ju gjort program om alla de här underströmmarna och det här pusslet som jag hållit på och lagt nu i 30 år. Och den programserien heter rätt slätt Livet är inte rättvist. Det är inte rättvist. Jag tänker att i Sverige så borde det inte finnas tystnadskulturer. Men det finns det. Frågan jag ställer är det värre i Sverige?
Du tar ju hjälp av många människor för att undersöka fenomenet tystnadskultur. Och det paradoxala är ju att dina program sjuder av människor som just pratar om att inte få prata.
Jag är väl också inne på det här. Människor kan ju säga så här, man får inte säga vad man tycker. Ja, men nu sa ju du vad du tyckte. Kulturen av gruppen är det viktigaste. Den finns ju överallt. Man kan ju säga att vi fostras ju in i det här.
Det låter ju mycket skrämmande i mina öron.
Ja, för mig har det varit skrämmande väldigt länge. Men det är också det jag tänker, att på något sätt så har vi accepterat det här i Sverige. För att vi under väldigt lång tid har tänkt och trott att vi vinner mer på att följa gruppen.
Men gruppen är också ett vi. Alltså, vi vinner mer. Vem är vi?
Ja, det är väl det som är den stora frågan. Är vi en fysisk grupp? Är vi en värdering som simmar omkring? Värderingar som har tappat kontakten med verkligheten. Jag funderar jättemycket just nu på det här med hur värderingar skapas och hur tvistade de kan bli. Vilket hopkok det kan bli. En av de sakerna som jag gjorde när jag började läsa och fundera och tänka på yttrandefrihet inför ditt och mitt samtal här, det var att jag ville titta på den svenska tryckfrihetsförordningen. Och det står så här: Tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Sen har vi en annan grundlag som heter yttrandefrihetsgrundlag. Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och så vidare offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.
Hur låter det?
Det låter som att vi inte borde ha så många tystnadskulturer som vi har i Sverige. Vi har en gedigen lagstiftning bakom oss. Och ändå så fortsätter människor att säga, jag har en tystnadskultur på mitt jobb.
Vi får ju lära oss lite grann om vilken fågel som är Sveriges tystaste fågel av din intervjuperson som du kallar fågelfarbror. Mm.
Den är väldigt vacker. Brushanen är väldigt vacker. Har en plymkrage med olika färger som den spänner upp.
När du hör om brushanen och så kollar du på bilder av brushanen, vad är det med den här fågeln? Det tysta i den och utseendet. Och vad är det som liksom griper tag där?
Någonstans så finns det väl en ganska fin symbolik i brushanen. Den är tyst, men den är stor och stark och vacker. Det finns ju, speciellt idag med växande narcissism vad det gäller att vara högljudd. Det finns ju någonting fint med att vara typiskt svensk också. Förstår du, jag tänker här.
Den gör sig ju vacker och den gör sig åtråvärd och den har en fantastisk fjäderdräkt och en otrolig krage.
Mm.
Och samtidigt så är den knäpptyst.
Mm. Ja, det är inte lätt det här. Det är inte lätt. Det är ju så, när man jobbar i den gråa zonen, när saker och ting inte är svartvita, då blir det rörigt. Det är inte lätt. Men det är ju ingen anledning att undvika det. Det finns någonting bitterljuvt med det här att vara svensk. Vi kämpar ju väldigt mycket med det här i oss själva. Det är inte lätt att vara svensk. Det är inte lätt. Det är inte lätt att vara någonting.
Vad är det som gör att du orkar hålla på?
Ja. Gensvaret från publiken. Hade jag inte haft den kontakten jag har med lyssnare och fått det gensvaret för min journalistik under de här 30 åren, då hade jag inte orkat. Public service har jag tolkat som att jag ska göra det här för de som lyssnar.
Ska vi kolla om Strandskatorna är kvar?
Ja, den går där. De går, nu är de ihop där. Nu har de bildat grupp. Väldigt nära varandra är de nu. De gick med 15 meter emellan sig när vi började prata. Nu står de där på samma pinne.